Du lyssnar på Tundran av Anna-Karin och Björn Olofsson. Uppläst av mig, Lo Kauppi. Kapitel 1. Junisolen kittlade Nicky i pannan när hon gick över myren en tidig förmiddag. Hon klev försiktigt på tuvorna som kunde ge henne den bärighet hon behövde för att ta sig vidare utan att trampa ner i sörjan runt omkring. Att hålla modet uppe var betydligt svårare. Hennes förhoppning om att hitta spår efter sin pappa hade många gånger fått henne att sjunka ner i djup och mörk förtvivlan. Hon frågade sig själv vad hon egentligen höll på med. Borde hon inte ägna sin lediga tid åt något mer upplyftande än att slåss med mygg på en myr i ödemarken? För vad förväntade hon sig innerst inne att hitta? Det var andra gången den här sommaren som hon sökte efter bevis i ett myrlandskap strax utanför Korpilompolo, i närheten av den plats där Pajala-polisen 3 månader tidigare hittat delar av hennes pappas ryggsäck. På sätt och vis hade Nicky letat efter spår i snart 20 år, hoppats på en förklaring till vad som hänt dagen då han försvunnit mitt under en älgjakt. Hon hade varit 8 år då och tappert inlett privata efterforskningar på barns vis. Hennes sökande hade intensifierats den senaste månaden efter besöket hos Mattias i Stockholm. Honom ville hon helst av allt glömma och tankarna krafsade desperat efter något annat att klamra sig fast i. När Nicky bodde i Stockholm hade de framförallt varit nära vänner, även om de tillbringat en och annan natt tillsammans. Men med tiden hade Nicky insett att hon förälskat sig i honom och att han var den enda man hon ville leva med. Därför hade hon blivit djupt olycklig när det visade sig att han träffat någon annan. Dessutom en kvinna som hon betraktade som en god vän. Nu stod hon mitt på myren och såg ut över det svarta, sanka området som bredde ut sig framför henne. Myggen svärmade kring hennes långa kropp och trots att hon smort in sig med en blandning av bäck och djungelolja fick hon vifta med armarna för att hålla dem borta. Hon lutade sig mot en martall, tog fram en vattenflaska ur ryggsäcken och drack. Trädet svajade betänkligt och Nicky var nära att tappa balansen. En envis mygga bet henne i nacken och för att blotta så lite hud som möjligt släppte hon ut sitt mörka hår som hon haft samlat i en slarvig knut på huvudet. Hon hörde mobilens ringsignal och drog fram telefonen ur fickan på skogsbyxorna. Det var Britta, hennes mamma och tillika chef för det tvärnordiska kalla fall-team som Nicky tillhörde. Nicky svor högt och hoppades att hon skulle slippa frågan om var hon höll hus och vad hon hade för sig. Britta hade för länge sedan slutat att leta efter sin man och de gånger Nicky fört honom på tal hade samtalen dem emellan ofta blivit infekterade. Hallå, var är du? Var det första Britta sa. Nicky svor igen, den här gången tyst. Tja, jag tog en sväng med bilen för att komma ut i naturen. Är du långt borta? Ett par mil från Kiruna, hur så? Jag vill att du kommer till kontoret så fort du kan. Vi har ett nytt uppdrag uppe i Kilpisjärvi. Vår finske chef ringde och vill att vi tar oss anfallet. Vad handlar det om? En samisk fiskeguide som var ute med en mindre grupp turister har hittat ett kranium från en människa. Det stack tydligen upp en bit ur marken, sa Britta. Och guiden Ailo Marakatti väckte min nyfikenhet. Jag pratade med honom nyss och han gjorde det tydligt att han inte litar på den finska polisen. Framförallt inte Enontekiö-polisen som är den närmaste stationen. Han menar att de aldrig har brytt sig om samerna. Men jag fick uppfattningen att det låg något mer bakom. Något personligt. Och han var säker på att det var ett människokranium de hittat. Han var tvärsäker. Britta harklade sig. Det var...